Ve er som är rika, sa Jesus enligt Lukas evangeliet, 6:24. Det är en skillnad där mellan hur Matteus återger Jesu ord. I bergspredikan, då Jesus kallar vissa för saliga. Enligt Lukas kallar också Jesus somliga för saliga, men Lukas var också med. Han kallar andra för olyckliga. Ve er. Om det står i Matteus evangelium, saliga är det som är fattiga. Och liksom det gör det också i Lukas då. Saliga är ni. Saliga är ni som är fattiga. Det heter så i Matteus evangeliets 5:e kapitel. I 3:e versen där. Saliga är de som är fattiga. Men det slutar inte med det, utan det heter fattiga i anden. Ty de hör himmelriket till. Enligt Lukas så uttrycker sig inte Jesus på det sättet. Han säger bara saliga är ni som är fattiga. För er hör Guds rike till. Fattiga i anden i Matteus. Bara fattiga i Lukas. Och saliga är det som hungrar heter det också. I Matteus liksom i Lukas. Saliga i det är ni som nu hungrar. Matteus lägger dock till det här i 6:e versen i kapitel 5 Matteus. Saliga är det som hungrar och törsta efter rättfärdighet. Ty det ska bli mättade. Enligt Lukas heter det bara saliga är ni som nu hungrar. Ty ni ska bli mättade. Det finns något av en revolutionär ton i Lukas version av Jesu ord. Därför att saliga är ni, det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det kan ju hända att Jesus uttryckte både det ena och det andra. Att det var vid något tillfälle så att han betonade hungern efter rättfärdighet. Och inte bara hungern efter bröd. Men man kan ju fundera på det. Är hungern efter bröd egentligen inte en hunger efter rättfärdighet? När fördelningen av resurserna är orättfärdig. Jag skulle kunna tro att det finns anledning att uttrycka sig på det viset. Det finns något intressant här också. Lukas säger något som Matteus inte får med. Det heter så här. Saliga säger Herren, ni som nu gråter. Ja, det säger också Matteus. Ni som sörjer. Saliga är ni som nu gråter, för ni ska le. Däremot så får Lukas också med det här. Ve er, säger han i 25:e versen Lukas 6. Ja, alltså i Lukas 6:e kapitel och i Matteus 5:e kapitel läser lite parallellt här. Ve er som nu ler, ty ni ska sörja och gråta. Vad är det Herren talar om? Vad är det för någonting som det här handlar om? Det ser väl verkligen inte ut som att de som ler är annat än glada. Men att de som sörjer är annat än ledsna. Men han säger inte att de inte skulle vara ledsna. Han säger att de kommer att bli glada. De som nu sörjer, de kommer att bli tröstade. De kommer att bli glada. Och då kan man väl betraktar Jesus som en kritiker, va? Av en gängse bild, en allmänt förekommande bild, kan vi säga, av lycka och glädje. Men är det inte så att den gängse bilden av lycka och framgång, lycka och glädje, som våra media liksom levererar, är inte just den, eller kanske särskilt reklamen, är inte den, borde man inte underkasta den en kritisk granskning? Också det kristna som bjuder till möten och konferenser förmedlar helst en bild av lycka och glädje. Om vi jämför med Bibeln så gör faktiskt inte Bibeln det. När Bibeln talar om stora och allvarliga uppgörelser som väntar. Vi kan läsa om en sån i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Efter den storslagna inledningen då. Där Jesus uppenbarar sig för sin tjänare Johannes. Och Johannes får se in i själva tronhimmelen. Och får se lammet bryta det första 6 inseglen. Då kommer vi till 7:e kapitlet. Och det står så. Att Johannes såg. Han fick ju se syner. Det är hans syner. Uppenbarelser. Som hela uppenbarelseboken består av. Sedan såg jag 4 änglar stå vid jordens 4 hörn. Och hålla tillbaka jordens 4 vindar för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel träda fram från öster med den levande gudens signet. Och han ropade med hög röst till de 4 änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet. Och sa, gör icke jorden eller havet eller träden någon skada. Förrän vi har tecknat vår Guds tjänare med din segel på deras pannor. Här förbereds alltså en uppgörelse i form av, vi ser en bild här att 4 änglar står vid jordens 4 hörn och håller tillbaks jordens 4 vindar. Det är som att hela jorden kommer nu att bli en scen för en uppgörelse. Och innan det här sker så står det att det kommer ett bud från en ängel att inte göra jorden eller havet eller träden någon skada förrän vi har tecknat vår Guds tjänare med din segel på deras pannor. Det här är ju, det finns ett parallellställe hos Hesekiel, och i Hesekiels 8:e kapitel läser vi hur profeten får, hur Gud avslöjar vilka styggelser som pågår i Israel. Han får se avgudadyrkare bland de som skulle vara pelare och stöttepelare för Israel. Där finns avgudadyrkare. De har alla möjliga former av avgudadyrkan för sig. I själva templet har de smugit in avguderi. Det här framställs ganska så övertygande, på ett övertygande vis i kapitel 8 i Hesekiel. Och sen kommer det 9:e kapitlet då Hesekiel får se en syn. Och det heter så här, jag hörde honom ropa med hög röst. Vem var det som ropade? Det var himmelens Gud. Jag hörde honom ropa med hög röst och säga: kom hit med hemsökelser över staden, och var och en har vid sitt mordvapen i handen. Och se, då kom 6 män från övre porten, den som vetter åt norr, och var och en hade sin stridshammare i handen, och bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivtyg vid sin länd, och det kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen. Det var Israels Guds härlighet som ropade. Ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna, som hade skrivtyget vid sin länd. Herren sa till honom: gå igenom Jerusalems stad och teckna med tecken på pannan de män som sucka och jämra sig över alla styggelser som bedrivs där inne. Och till det andra hörde jag honom säga: dra fram i staden efter honom och slå ner folket, visa ingen skonsamhet och ha ingen misskund. Vad det här illustrerar, det är ju något som aposteln Petrus får med i sin undervisning i sitt första brev, där det står att tiden har kommit. Tiden, står det i 17:e versen i 4:e kapitlet, 1 Petrus brev. Tiden är inne att domen ska begynna, och det på Guds hus. Men om begynnelsen sker med oss, vad blir då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, hur ska det då gå den ogudaktige och syndare? Alltså, det som efter Guds vilja får lida, det må anbefalla sina själar åt sin trofaste skapare, allt under det att det göra vad gott är. Så avslutar Petrus sitt 4:e kapitel. Och tiden är inne att domen ska begynna. Det här är vad Uppenbarelseboken handlar om. Det här är vad profeten Hesekiel skriver om. Tiden var inne för Israel. Tiden kommer för hela världen. Och då står det, så är det ju mycket avgörande vad som har skett. När det gäller det, så att säga, särskilda ansvar som Gud har givit sitt folk att förvalta hans ord. Att förvalta, som Israel skulle förvalta Guds hus, så har Gud anförtrott det kristna att förvalta församlingen. Och i Uppenbarelseboken så ser vi ju hur de 7 församlingarna står i ett bestämt förhållande till himmelens Gud genom Jesus Kristus och till heliga ting i själva himmelen. Och när det här ignoreras eller missbrukas, ja, då fylls vredeskålarna. Då kommer domen. Ja, kära vänner, Bibeln ger klara besked att en gängse allmänt spridd bild av lycka, framgång, som man gärna vill underhålla då som människa, den måste sannoliken underkastas en kritisk granskning. Och några som verkligen är bra på det, därför Gud har givit dem den förmågan, det är ju profeterna, Gamla testamentets, såväl Gamla testamentets profeter såväl som Nya testamentets apostlar och profeter. Det är verkligen det profetiska ordet som aposteln Petrus skriver. Vi bör akta på. Och det här att Jesus säger vi är som nu ler, vi är ni rika. Det är så att det här med bilden av framgång och lycka, hur pass mycket själ den nu har för sig eller ej, så är det någonting babyloniskt över den som det gäller att se upp. Vi kan läsa det stora Babylon i Uppenbarelseboken. Det talas om det stora Babylon. Det står i Uppenbarelseboken på flera ställen. Särskilt två kapitel är ägnade åt detta. Och det är kapitel 17 och kapitel 18. Och när det stora Babylon presenteras, så kommer den här också då, det här momentet i 18 kapitlets fjärde vers. Det heter: jag hörde en annan röst från himmelen säga, drag ut ifrån henne ni mitt folk, så att ni icke gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vedergäll henne vad hon har gjort, jag giv henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så mycket en ära och vällust som hon har berett sig, så mycket pina och sorg må ni bereda henne, eftersom hon säger i sitt hjärta: jag tronar så som drottning och sitter icke så som änka, och aldrig ska jag veta av någon sorg. Hör vad det stora Babylon säger. Det hon tänker, va? Jag tronar så som drottning och sitter icke så som änka, och aldrig ska jag veta av någon sorg. Det är den bilden, alltså, som är babylonisk. Det är den bilden som jag är rädd för inte sällan också kablas ut av internet, av sociala medier. Vad är det internet och sociala medier är upptagna av många gånger? Och så är det ju just bilden av lycka och framgång. Internet verkar ha överlistat oss. Det stora Babylon har kommit in bakvägen på något vis. Och det är verkligen en allvarlig fråga. När ska den kristna församlingen, kanske den kristna församlingen, kommer att behöva ta ställning på något sätt, om det inte redan är för sent? Jag tänker på de fyra änglarna som vi läste om. De som håller tillbaks himmelens fyra vindar. Det verkar som att saker och ting hör till liksom grundelementen i tillvaron, va? Internet börjar mer eller mindre göra det. Det är som ett naturfenomen, som ett av de element som vi faktiskt måste ha att göra med. Ja, på sätt och vis verkar det som det är det. Men man anar ju, det finns ju farhågor rent allmänt. Vad kommer AI till exempel att leda till? Va? Artificiell intelligens. AI-styrda, så att säga. Verklighetsuppfattningar, AI-styrda bilder av lycka och framgång, ska de etablera sig så till den grad att det inte längre finns utrymme alls för just den, om vi säger, berättigade sorg och bedrövelse som hör verkligheten till och som hör Guds församling till, en sorg och en bedrövelse över avfall, över bortvändhet från Gud, över synd och missgärning, över så mycket elände som syndafallet har åstadkommit. Sorg och bedrövelse. Det var faktiskt de som suckade och sörjde, enligt Hesekiel, som blev de fick ett tecken på sin panna. Ett tecken som är ett underbart tecken på ett sätt. Sorg och bedrövelse är väl inte underbar, men det är en realism över sorg och bedrövelse. När man ser hur det är i världen. Och det finns mycket att sörja över. Det finns mycket, och framförallt lär oss Bibeln att vi ska sörja över hur långt bort vi har kommit från Gud, från den levande Guden. Och aposteln Paulus skriver också sitt andra brev till Timoteus om den allvarliga situation som ska uppstå i ändens tid, de yttersta dagarna. Det heter det så här i 3 kapitlet, 2 Timoteus brev. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud, de ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Hör, det ska ha ett sken av Guds fruktan. Ett sken av Guds fruktan. En bild av, en som är falsk, va? Av, så att säga, av Guds fruktan. Ett sken av Guds fruktan. Men det här har ju varit och är den kristna församlingens kallelse. Gå ut ifrån henne, dra ut. Vad betyder det? Vedergäll henne, står det också i Uppenbarelsebokens 18 kapitel. Vedergäll henne, ni, vad hon har gjort. Just det här handlar väl om att vidtaga aktiva motåtgärder mot skenet. Vidtaga, det var det profeterna gjorde. Vidtog aktiva motåtgärder mot skenet. Det var det profeten Jeremia gjorde. När han delade ut ok och sändebud som hade kommit från olika länder till Jerusalem. Och förutsade det babyloniska väldets frammarsch. Det var det profeten Jesaja gjorde när han gick naken och barfota i 2 år för att förebilda vad som skulle vederfaras. De som trodde att de skulle kunna besegra en främmande makt utan att förtrösta på Gud. Nej, de skulle få komma att föras bort i fångenskap. Nesligt blottade och barfota. Frågan är så allvarlig. Vad är det vi sätter främst? Vad är det som vi framförallt bör göra? Ja, ska vi vidta aktiva motåtgärder mot skenet, då måste vi nog orientera oss och andra i riktning mot korset. Det kors där världens frälsare led och dog. Han som är Guds son, fadern själv talade om honom. Denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Den som egentligen världen och människorna borde älska framför allt annat, därför att han hade ju kommit för att bota människan från det som var hennes stora lyte, hennes tragedi, ja, fördärv och olycka från synden. Han blev hatad och förföljd. Och när den verkliga bilden av honom målas, då är det sådana aktiva motåtgärder som just behöver vidtagas mot det babyloniska skenet, som har en chans att vara effektiva. Så det går inte annat än att det blir en uppgörelse. Man får föredra att sitta bland dem som sörjer och suckar för att rädda sin själ. Ja, bättre är att vara ödmjuk bland det betryckta än att utskifta byte med det högmodiga, säger insiktsfullt en av ett av ordspråksbokens ordspråk. Tack för uppmärksamhet.